Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Jobblivet förändras snabbare än någonsin. Nya krav betyder nya möjligheter i en värld som snurrar snabbare och snabbare. I en värld där ledarskapet utmanas varenda dag. Mitt namn är Niklas Armason och jag har byggt världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner i över ett decennium. För 5 år sedan kastade jag mig rakt ut och startade mitt första bolag, No More Fear of Missing Out. Välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi vill ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi! Efter pandemin så är det många som har haft förmånen att jobba helt eller delvis på distans. Och många har ju anpassat sina liv efter det här. Ja, de har flyttat ut på landet och skaffat en liten hund eller bara vant sig vid att slippa pendla till kontoret som man gjorde förut ju. Men nu börjar den här pendeln att svänga åt andra hållet enligt SCB som mäter då hur många som jobbar hemifrån. Så går allt fler tillbaka till att jobba på kontoret. Och frågan är då, hur förmedlar man då ett sånt här beslut till sina anställda? Och hur hanterar man med misstänksamheten från kollegor om att de inte kanske gör sitt jobb? Och får man slänga in en tvätt eller sticka eller handla mat till middagen eller städa lite grann under arbetstid? Det där ska vi prata om idag. Dagens gäster, det är Annika Holmberg, Head of Sales, Services and Partners på Schibsted Marketing Services. Hej!
Hej!
Och Miriam Olsson, du är utredare och expert på jobba hemmafrågor på Unionen. Hej på dig!
Hej!
Annika, berätta, hur har ni egentligen resonerat då kring distansjobb på ert företag?
Men vi har landat i en modell där vi nu är 4 dagar på kontoret. Vi gick från att man hade 3 dagar där man kunde jobba hemma till att sen komma tillbaka till 2 dagar och nu är vi på 4. Och vi har resonerat som så att det vi behöver för att lyckas hos oss, det handlar ju om att träffas och få en bra kreativitet. Och att vi tror på att när vi träffas så händer någonting annat. Så att vi går mer och mer tillbaka till Office First.
Ja, okej, så 4 dagar i veckan,
ja.
Vilka man vill eller?
Nej, vi har måndag till torsdag och sen är det fredagar hemma.
Ja, okej. Och sen så gör ni det här för att få liksom kreativiteten att flöda då?
Ja, men vi skulle väl säga så att när man träffas vid kaffeautomaten, man kan prata över bordet, se sina kollegor, så blir det en annan typ av dynamik. Det är bra för kulturen, men också lättare om man ska ta ett möte och bolla en idé. Vi är ju en säljorganisation, så att hos oss så behöver vi många skarpa hjärnor och prata ihop oss helt enkelt.
Mm. Vad tycker de anställda då om det här?
Men jag skulle säga att det har varit överlag positiv respons. Många förstår och väldigt många på Schibsted har jobbat hos oss länge, även innan pandemin. Och då hade vi ingen flexibilitet på samma sätt som idag. Så att, det är en ganska positiv känsla såklart. Sen har man barn och man kanske bor längre bort, man har bosatt sig längre ifrån arbetet. Så är det klart att det blir en omställning i början. Men jag upplever inte att det är ett problem.
Nej, okej. Okay. Ifall man då, just det här med att jobba på distans har ju varit då också att man har tänkt att gör folk sitt jobb egentligen?
Mm.
Och du som chef då, ifall någon kommer till dig och tror att du som chef inte tror att den har utfört sitt jobb, hur bemöter en sån? Är det här en vanlig sak som händer dig?
Jag skulle inte säga att det är en vanlig sak som händer, men skulle det hända så får man ju lyssna in vad är det som gör att personen känner så, att jag misstror. Och då har man ju ett annat problem om det finns en sån misstro. Jag tror att man kan göra väldigt mycket bra saker på distans och väldigt mycket arbetsuppgifter går ju att göra hemifrån. Sen är det ju, jag som jobbar som försäljningschef har ju väldigt mycket säljare ute på fältet hela tiden. Så jag måste ju lita på att de gör sitt jobb oavsett var de är.
Många arbetsplatser passar ju på att skala ner på kontorsyta och alla de här mötesrummen och så. Under då den här tiden när man jobbade hemma, hur ser det där ut hos er? Känner ni igen?
Ja, men vi gjorde om ganska mycket, det gjorde vi. Framförallt fler sociala ytor. Och sen så gick vi från att man hade fasta platser till att det är mer nu frisittning. Men jag tycker det har fungerat bra. Det finns ju de här glasburarna också som alla ställer in. De uppskattas ju av många att sitta i. Och sen också mycket mötesrum. Så att jag ser inte det som att det är trångt eller så.
Hur har ni då på, nu är ni en säljorganisation och man har ju olika roller ändå, det har ju ni också säkert.
Ja.
Och man har ju olika behov då att jobba ostört. Och Hur har ni löst det där då, när alla nu ska vara tillbaka på kontoret 4 dagar i veckan?
Ja, nej, men allt ifrån att vi har social kitchen nere på entréplan där väldigt många kan sitta. Det är ju visserligen en yta där väldigt många kan befinna sig samtidigt, men många sitter gärna där.
Sen just det, där har ni byggt en ny restaurang.
Precis, så det är ju väldigt inbjudande och härligt, lite mer kafékänsla för de som gillar det. Sen har vi ju tysta rum som man kan sätta sig i, eller tysta zoner. Så att det finns ju möjlighet att kunna få lugn och ro även om man är på plats.
Miriam Olsson, du är utredare på Unionen. Vad tänker du kring Annikas och Schibsteds lösning då på närvaroplikt?
Ja, jag varken kan eller vill värdera just den här liksom enskilda lösningen. För Unionen har liksom inte gått ut och sagt att vi förespråkar en exakt mängd antal dagar. Det måste liksom bestämmas i samverkan på varje enskild arbetsplats. Men Unionen har en positiv grundsyn på distansarbete. När det är möjligt att förena med arbetsuppgifterna tycker vi att fler tjänstemän, inte färre, borde få möjlighet till distansarbete under en del av arbetsveckan. Och en anledning, det finns flera, men en anledning till att vi säger en del av arbetsveckan, det är för att vi också ser stora värden med de gemensamma kontoren som du också exemplifierar på olika sätt här.
Men nu, jag som chef då, det här är ju en podd för chefer och för egenföretagare. Hur vet jag att min anställda människa faktiskt jobbar där hemma på distans?
Ja, men för det första vill jag säga att jag tror att ibland finns det en illusorisk känsla av kontroll bara för att ens medarbetare befinner sig på arbetsplatsen. De flesta cheferna går inte runt och tittar på varje enskild medarbetares skärm och säkerställer att man verkligen arbetar. Utan någonstans så blir det liksom tillit som utgör den sista delen. Men jag tycker att ett aktivt chefskap är ett bra sätt att följa att arbete utförs. Man pratar igenom vad som ligger framför och så kan man prata om hur det blev, följa upp det. Men i grund och botten så tror vi på Unionen att, ja, men precis som Annika sa, alltså att distansarbete bör bygga på tillit. Och att det finns mycket positivt också att upptäcka av att som chef bygga och ge tillit. Dels har man sett i studier att medarbetare som upplever att de har chefens tillit blir bättre på sin egna gränssättning. Men tillit är också en ingrediens i liksom självbestämmande. Och vi vet att självbestämmande gör att det ökar arbetstillfredsställelsen och det ökar också lojalitet till exempel mot arbetsgivaren.
Just det, så tillit gör ju oss bättre och det kan vara läge att bli lite mer aktiv i vad man ska göra och vad den anställda har gjort för någonting. Ifall man då märker att en medarbetare, ja, men presterar sämre helt enkelt, vad gör man då?
Ja, men jag tänker att om man märker att en medarbetare helt uppenbart har tappat i prestation, då är det såklart någonting som man ska adressera som chef. Det är inga konstigheter. Och även om man då själv har en teori om att det här hör samman med distansarbete till exempel, så tänker jag att det är viktigt att ha en öppen ingång i samtalet. För i själva verket kan det handla om andra saker. Förlorad prestation eller sänkt prestation kan till exempel vara ett tecken på ohälsa.
Ja, okej. Okay. Ja, låter ju rimligt. Mm. Miriam, men jag har tänkt göra lite svårare för dig. Jag har ett extremfall. Mm. Säg att då, jag är chef, jag är en anställd som flyttat ut på landet, skaffa hund, pandemin kommer, få barn. Nu måste den skaffa hundvakt och så är det lämna barn tidigare på förskolan och så ska den sitta på buss då för att flytta långt bort och sitta 2 timmar. Ska jag då som chef ta hänsyn till det här?
Alltså, ska och ska, skulle jag säga. Jag tror att de bästa reglerna om distansarbete kan tas fram i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare där man väger in både de individuella önskemålen som finns, den gemensamma arbetsmiljön och verksamhetens behov. Och att man hittar fram till principer som kan tillämpas brett och som kan användas sakligt och objektivt.
Okej, principer. Alltså man ska ha gemensamma principer. Vad är baksidan med att inte ha de gemensamma principer?
Ja, men om man helt saknar gemensamma principer eller kriterier så kan det då uppstå situationer där man värderar önskemålen från de där personerna som har bosatt sig på landet och skaffat hund och så vidare utifrån ganska godtyckliga eller oklara kriterier. Alltså att det blir det som bestämmer är liksom hur nära man har kommit sin chef eller bara en vag känsla av att det här är en person som går att lita på eller den här personens förmåga att artikulera sina egna behov. Och vi vet ju att distansarbete som arbetsform värderas väldigt högt hos många arbetstagare. Och det är som ett recept för missnöje om det upplevs väldigt godtyckligt hur den här möjligheten erbjuds.
Annika, vad reflekterar du över när du hör Mia prata?
Jag håller med om mycket av det som du säger. Och jag tycker att det viktiga är att det handlar inte om att hitta en modell som är rätt eller fel eller som ska vara för alla, utan man måste gå till de enskilda verksamheterna och se vad är bäst för mitt bolag. Har man en möjlighet att kunna erbjuda mer flexibilitet till distansarbete för vissa medarbetare eller organisationsdelar, då tycker jag att man ska göra det. Och jag har själv lett på distans och gör det fortfarande. Jag tycker inte att det är någon skillnad direkt. Så länge man har en klara regler och liksom en tydlighet i vad man förväntar sig, då funkar det.
Nutiden är nog lite splittrad. När pandemin svepte över världen så såg vi att arbetsgivare gick helt olika vägar. En del sa ju att man kunde jobba varifrån man ville i hela världen, medan andra släppte vissa dagar fria och andra körde på som vanligt helt enkelt. Och videomöten har ju med tiden ändå blivit ett normaltillstånd. Men trots dagens tekniska lösningar så ser vi nu att arbetsgivare drar i handbromsen. Vart är vi egentligen på väg, Annika? Varför ser det ut på det här sättet?
Men jag tror mycket handlar om att man som arbetsgivare också har investerat i fina lokaler. Att man vill att medarbetarna ska träffas. Som jag var inne på tidigare så handlar det ju om att när vi möts så händer någonting annat hos oss. Och vi får energi av varandra. Vi har lättare att se hur vi mår. Och det är ju även kollegor emellan lättare att bygga relation. Så jag tror inte att det bara handlar om att man vill återgå till det gamla, utan mer att det gamla inte var så dåligt.
Just det, vi såg nu vad vi faktiskt saknade lite grann. Den här friktionen, då kommer ju idéerna.
Precis.
I friktionen. Vi glömmer bort nästan vad vi jobbar när vi sitter hemma ibland. För mycket alltså.
Absolut.
Miriam, vad ser du för någonting här?
Nej, men jag tror att det finns många nyanser man skulle kunna lägga in i den här beskrivningen av att arbetsgivare drar i handbromsen. Kanske ser vi en viss inbromsning. Men det här handbromsnarrativet, alltså att det blir väldigt sådär kraftig förändring, det tycker jag har liksom en tendens att återkomma i debatten när en eller ett par stora aktörer gör förändringar i restriktiv riktning. Men än så länge har inte jag sett någon undersökning som verkligen visar det här. Senast vi ställer frågor om distansarbete till medlemmarna på Unionen, det är ungefär 10-11 månader sedan. Då uppgav 53% av de svarande då att de arbetar på distans en dag i veckan eller mer. Alltså med regelbundenhet. Och det här kan då jämföras med om man går tillbaka till för pandemisk tid. Då hade SCB en undersökning när man ställde en liknande fråga. Då var det 13% av tjänstemän i privat sektor då som uppgav att de arbetar på distans en dag i veckan eller mer. Så 53% idag versus 13% 2017. Vi är alltså inte ens nära den liksom förpandemiska eller prepandemiska verkligheten. Så det vill jag först liksom säga som en nyansering.
Ja, jag fattar. Mm. Absolut.
Men sen tycker jag också att det är helt normalt. Alltså, pandemin var en genomgripande förändring av arbetslivet. Och det är helt naturligt, tycker jag, att man omprövar policies och riktlinjer och så ett par gånger när man har infört ett nytt arbetssätt. Man ser vilka saker som funkar, vilka som inte funkar, och så gör man om lite grann. Det är helt naturligt.
Och jag skulle vilja passa på också att blicka framåt med er två smarta här. Alltså ifall vi tittar så här 5 år framåt, 10 år framåt. Hur jobbar vi då? Annika, får vi börja med dig?
Ja, men jag tror att vi kommer fortsätta med en hybridvariant. Och jag tror inte vi kanske helt... Vi behöver inte vara klara nu med att det den här vägen kommer gälla i 10 år som vi har hittat. Utan nu testar vi det här och går tillbaka till 4 dagar, utvärderar, ser vad får vi ut av det. Sen kanske man upptäcker längs vägen att det andra saker gör att ja, men nu kan vi återigen vara mer flexibla på den här. Eller att vi hittar en annan väg. Det tror jag är svårt att säga vad som händer. Men jag tror inte att man kan säga att det här kommer vara för evigt. Lite samma som pandemin, när man satt hemma och trodde att nu kommer jag alltid sitta på länk. Det var ju inte så. Vi vill ju träffas.
Vi vill ju faktiskt. Vi är ju flockdjur också. Ja. Så är det ju. Miriam, vad ser du för någonting ur ditt perspektiv? Kommer vi jobba mindre om 5-10 år?
Ja, unionen jobbar ju med arbetstidsförkortning, så att om vi får bestämma så kommer vi jobba lite mindre. Men jag tror att när det gäller distansarbete, ja, det är kanske inte alltid lika roligt när man är en människa som inte tror på kanske de här jättesnabba, dramatiska skiftningarna. För min bild är att oftast, om det inte kommer en sån där extrem påverkan utifrån som pandemin var, så förändras saker lite successivt. Och mycket kommer kanske vara sig lite likt. Men kanske att vi hittar ett nytt liksom jämviktsläge. Och att flera arbetsplatser har gjort den här processen av att man har utvärderat hur man har gjort. Vissa har blivit jättestrikta, dragit åt helt. De kanske släpper på det lite grann igen. Alltså, vad vet vi?
Eller hur?
Vad tror du?
Jag drömmer om ett kontoret 2.0.
Ja, det gör jag också.
Eller hur? Mm. Jag drömmer om att få vara hemma på måndag och fredag. Då är en cyborg, då använder jag all teknik som går att finnas. Då är jag i metaversum. Då är jag superproduktiv. Sen tisdag, onsdag, torsdag, då åker jag till kontoret. Och då får jag umgås med människor utan skärmar. Då får vi vara kreativa ihop och vi får samarbeta, vi får lära känna varandra. Vi får känna alla de här grejerna som vi behöver känna som människor. Det drömmer jag om. Och tekniken finns där. Den hjälper oss att skapa bättre, men den är ganska osynlig. Men jag är nyfiken på hur man får folk att komma till de här platserna. Vad tror ni liksom framtidens så attraktiva... Ni har så här hund, Annika, på skiften. Ni har hundkontor, ni har barista. Vad är nästa steg? Vad ser ni? Vad ser ni någonting som framtidens attraktiva arbetsplats har för någonting?
Att ha ett gym till exempel är ju någonting som jag hoppas på personligen. Och varför inte barnpassning vid behov?
Vad ser du, Miriam?
Nej, men det är ju kul med alla såna här bonusgrejer. Men jag tycker att det första jag skulle önska mig när det gäller, eller som jag tänker är viktigt när det gäller attraktiva arbetsplatser, är arbetsplatser, kontor som understödjer de arbetsuppgifter som faktiskt ska utföras. Alltså det här är, när vi tittar på undersökningar om distansarbete, så är liksom de viktigaste drivkrafterna det är ju det här med att man sparar tid från att resa fram och tillbaka och vad det innebär då för ens liv. Men den andra viktigaste liksom, skälet som vi ser i våra undersökningar, det är att hemmet erbjuder en möjlighet att arbeta ostört. Och det är ju, tycker jag, egentligen inte rimligt att man ska behöva gå hem för att kunna koncentrera sig. Eftersom många av oss har arbetsuppgifter där man behöver kunna koncentrera sig. Och det borde ligga i arbetsgivarens intresse att understödja arbetet som faktiskt ska utföras. Och där måste man ju komma ihåg att en person kan ju ha en flora av olika arbetsuppgifter. Man kanske behöver kunna prata i telefon, man behöver kunna ha digitala möten, man behöver kunna koncentrera sig, man behöver kunna vara kreativ och så vidare. Och att fundera över hur ska kontoren se ut så att de understödjer allt det här. För det är ju inte bra att hemmen kan anses vara bättre arbetsplatser när de inte är gjorda som arbetsplatser.
Nej, det är ju väldigt fascinerande. Det säger en del om
de
arbetsplatser som finns idag. De är inte bättre på allt.
Nej.
Men ifall man skulle slå ihop era två nu kontor, där hade jag velat jobbat i alla fall. Med dina Miriams och dina Annikas idéer på framtidens arbetsplats. Bra, då vill jag tacka dig Annika Holmberg och dig Miriam Olsson för att ni var med idag. Och så tack till dig som har lyssnat också på Jobblivet för chefer och egenföretagare. Med mig, Niklas Hermansson. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.